Varför är det inte okej att vara en medelmått?
Ja, jag minns när jag var i yngre tonåren i högstadiet. Hur jag och mina kompisar kunde prata om hur förfärligt det vore om vi blev ungefär som våra föräldrar. Att gå in på ICA och handla vardagsmat med barn som skrek och snorade. Fy sjutton liksom. Vi skulle ju bli något. Eller vi skulle åtminstone bli annorlunda. Och idag kanske man skulle säga att vi var rädda för att bli vanliga svennar. Känner du igen det här, Ann-Sofie?
Ja, det gör jag verkligen på flera sätt. Och jag tänker själv att det ligger i ungdomens natur, det där du beskriver. Att men vi ska ut och ta över världen, det kanske det gör. Men det jag liksom vet att vi kommer att prata om idag, det är ju att det, vi släpper inte riktigt det där. Utan det följer med oss upp i åren. Ja.
Ja, ibland. Vi får diskutera det där. Nej, men för när jag tittar tillbaka på det där nu och skrattar lite så tänker jag att det handlar just om det där. Men vi ville väl att våra liv skulle vara meningsfulla. Och då kände vi att, eller jag i alla fall, jag kan inte prata för någon annan. Att om inte vi gjorde något avtryck i världen, du vet, satte något märke där ute. Ja, då kanske inte livet var meningsfullt.
Mm. Nej, precis. Och jag tänker, det är ju något fint i det, tänker jag. Det är något bra. Att det är liksom, om man tittar på världen just nu så tänker jag att herregud vad vi behöver människor som tänker att den här världen ska ut och göra bättre. Men det finns ju olika, det finns ju att vara i ett tilläge och det kan vara i att vara i ett stressat läge. Att jag känner mig pressad att uppnå det. Och det är ju det vi kommer liksom prata lite mer om idag, eller hur?
Ja, men precis. För vi ska ju prata om det här med varför det är så farligt att vara en medelmåtta. Och idag är inte jag tonåring längre, jag är 50 plus. Jag har en massa erfarenheter i bagaget, 2 fina barn och jag ser det helt annorlunda. Jag tycker att det där svennelivet med villa och Volvo kan vara något jättefint. Och bara det här att ha lyckats ge kärlek till någon omkring sig och ta emot det tillbaka. Och ja, det behöver ju inte vara familj och barn, det kan ju vara vänner och kollegor. Och liksom, jag tänker också så här, bara att lyckas navigera i det här som är livet. Man roddar tvätt och städ och räkningar. Det är rädsla och ångest, det är kärlek och förhoppningar och ilska. Och så har man dessutom kommit ihåg att borsta tänderna 2 gånger om dagen. Det är liksom, det är inget, det är inte inget, utan det är ganska stort tycker jag. Nej. Hur tänker du?
Nej, men verkligen inte. Och jag tänker, om man tänker samma där, vi kan inte skriva folk på näsan hur man känner. Men när man reflekterar över vad man verkligen njuter av, så är det oftast de här sakerna som vi har liksom kallat för små. Och som är i vardagen. Att det är de som faktiskt har skapat liksom det fina i livet. Det är häftigt med de här storslagna milstolparna om man har lyckan att få uppfylla dem. Men det är de här, alltså livet utgörs ju ändå till största del faktiskt av vardagar, tänker jag. Om man inte har frigjort sig från dem från olika sätt så blir det ändå någon typ av vardag var man än är någonstans. Så jag tänker själv på när jag bodde i Australien och då hade inte jag en smartphone, men jag hade väldigt vackra, jag skulle kunna haft väldigt vackra bilder av hur min vardag såg ut, och det är en av de mest olyckliga tiderna i mitt liv. Och just nu så tittar jag ut och det är, alltså det måste vara det bedrövligaste vädret någonsin. Och det är massa saker som liksom skaver och jag bara känner otroligt mycket högre nivå av lycka och meningsfullhet här än på den där palmstranden.
Ja, det säger ju någonting om att det inte alltid är det som ser ut att vara då lycka eller lyckat som vi själva mäter. Och idag ska vi prata om det här, vår rädsla för att vara medelmåttor och vems fel det är att vi människor aldrig är nöjda utan jämt ska stressa och pressa oss själva.
Och det gör vi inte i filosofiska rummet, utan det gör vi faktiskt i vår podd Health for Wealth, där vi pratar om allt som kan tänka sig att röra ett arbetsliv där man kan må bra. Och det har vi gjort i 8 år och vi pratar som sagt om hälsa på jobbet eftersom människor som mår bra kan prestera bra.
Det stämmer. Och för att må bra behöver vi goda samarbeten, rätt resurser, handlingsutrymme och trygga ledare som har tid att leda.
Och i podden tar vi ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Och vi är Ann-Sofie Forsmark. Jag är hälsostrateg, ledarskapskonsult och driver organisationen Oxigroup.
Och Boel Stier som jobbar med kommunikation och marknadsföring. Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef, ledare, för dig som jobbar med HR och alla medarbetare såklart.
Mm. Det finns mycket goda hälsosatsningar där ute, goda i ansats och tanke och förhoppningar som inte leder till någonting. Och inom den sfären så handlar det om gymkort som ligger och skräpar utan att de används, friskvårdsbidrag som inte utnyttjas och sen massa initiativ som drivs på olika arbetsplatser där människor kanske deltar i stegtävlingar till exempel och under en period intensivt fokuserar på att följa sina steg och sen så faller det tillbaka till något typ av, ja, inget resultat, inget positivt resultat. I alla fall inte på aggregerad nivå för medarbetarna.
Nej, och vår samarbetspartner Twitch Health, de slår huvudet på spiken när de säger att vi behöver mer hälsa som blir av. När företag gör hälsosatsningar behöver de pågå över tid och de behöver också hänga ihop med bolagets identitet och människornas behov.
Mm, det behöver verkligen vara förankrat i det och ta avstamp i det. Och det behöver också finnas olika val och lösningar på att just få till hälsa som blir av. För vi människor har gemensamma behov med olika sätt att lösa dem. Så att även om man erbjuder träningspass och återhämtningshjälp och allt däremellan så behöver det också finnas en drivkraft förankrad i organisationen och påminna och på ett bra sätt peppa och hålla i det här. Alltså hela tiden i vardagen.
Mm, så att hälsan just blir av. Och allt det där hjälper Twitch Health till med. Läs mer på twitchhealth.se. Länk finns där du lyssnar.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Ja, tillbaka till det här med rädslan för att vara medelmåtta. Hur fick du idén att vi skulle göra ett avsnitt om det här?
Mm. Ja, men jag läste en artikel i Svenska Dagbladet som heter Så blev det fult att vara medelmåttig. Den är skriven av Maria Jelmini. Jag rekommenderar den varmt och vi lägger en länk till den där du lyssnar på det här förstås. Men den texten börjar med en tillbakablick på hur det svenska samhället har utvecklats sedan mitten av förra århundradet ungefär. Vi gick från ett utpräglat klassamhälle där man föddes in i en viss roll till ett samhälle där alla hade möjlighet, ekonomiskt i alla fall, att utbilda sig. Och många gjorde det men inte alla. Men i och med den här utvecklingen så kommer också en ökad individualism som accelererar under 80-talet i hela västvärlden. Och för många var det här en frihet. Alltså, du formar själv ditt liv. Men för andra gjorde det att man aldrig var bra nog. Och här kan vi då titta på myntets baksida lite grann. jag vill inte gå tillbaka till klassamhället eller ett samhälle där kvinnor var ekonomiskt beroende av män. Men vi kan också fundera på det här att om alla ständigt får höra the sky is the limit, när är man då tillräckligt bra?
Ja, vem är du att då inte satsa mot himlen liksom, när den liksom finns där? Här liksom, det blir någonting att hela tiden förhålla sig till på något sätt.
Ja, och det finns ju anledning att fundera på hur vi mäter att vi är, ja, man behöver inte sträcka sig till sånt som lycka tycker jag, utan hur mäter vi att det är tillräckligt? Var kan vi hitta en nöjdhet? I början på 60-talet stod mat och kläder för 60% av vår konsumtion och 2020 för 20%. Det är ganska stor skillnad. Mm. Men så särskilt mycket mer lyckliga blir vi inte, utan pengar gör oss lyckliga på en basnivå, så är det. Förklara hälsan, mat, medicin, tak över huvudet. Men det verkar också vara så att vad det gäller att känna sig lyckad i termer av pengar och sånt där, så jämför vi oss också uppåt. Och, ja, det verkar ligga i människans natur det där och inte riktigt vara nöjd, men om vi kan titta på det här med att ha valmöjligheterna då. För att det är något vi kan tycka är väldigt fint. Att alla ska ha, alltså det är fint och rätt att alla ska ha lika förutsättningar. Mm. Men vi vet också att allt för många val stressar oss. Mm. Det har etnologen Kalle Ström berättat för oss i avsnitt 152. Ja. Kommer du ihåg den så kallade syltstudien?
Ja, precis. Och den används ju... Och här handlar det om hur vi mår i förhållande till val, men det handlar också om att få förändring att hända, liksom att det blir ju så jobbigt om det är för mycket att välja på i affären. Det är lättare om det finns 6 olika burkar. Finns det 60 så blir det bara, alltså det blir så laddat beslut. Herregud, jag måste liksom, hur ska jag besluta kring det här? Och det präglar så mycket annat också. Jag tänker bara spontant på när jag skulle söka till universitetet också, apropå att ja, men du kan ju plugga vad som helst. Alltså, under en stund när jag satt och valde då, jag sökte till England, ja, så ja. Önskade jag att så här, tänk om det bara fanns 5 saker att välja på. Då hade det här beslutet varit betydligt lättare. Nu känns det så enormt laddat. Du har alla de här valmöjligheterna. Nu måste du ju verkligen välja någonting riktigt bra när du har de här valmöjligheterna. Att det är ett exempel lite på det här. Baksidan.
Ja, men exakt. Och det här då med att om sky is the limit, när är vi nöjda? Och det blir lätt höga förväntningar dessutom då på allt. På jobb, på utbildning, prestation i livet, vänner, kärlek, träning och hälsa förresten. Ja. Och ja, frågan är ju då om det är människans lott att aldrig vara nöjd. För vi är ju flockdjur, vi är gjorda för att samarbeta. Och borde det inte vara okej då att vi ska känna oss nöjda bara vi får tillhöra någonting? En familj, en arbetsplats, en plats i hobbylaget liksom. Oh. Och sen finns det ju förstås de som hävdar att det är marknadsekonomi som tvingar oss att springa i ekorrhjulet för att köpa det senaste och det dyraste av allting. Och så kan man fundera på om det var så att vi slängde ut barnet med badvattnet när vi gick in i den här individeran och tappade de här sammanhangen som förut var helt självklara. Men familjen, religionen, sammanhållningen.
Ja.
Ja, så det finns ju mycket att fundera på där.
Ja.
Men oavsett vilket så kan vi konstatera att stressen ökar trots att vi då blir mer, vad ska man säga, fria. Men att den här friheten verkar ha en kostnad. Och vi vill ju inte välja bort vår frihet. Den är också kopplad till demokrati och rättvisa. Men hur kan vi hantera den här stressen som kommer med?
Ja, men verkligen. Det är så. Jag sitter ju bara och liksom nickar till det där. Att, ja, men för jag läste ju också den här artikeln. Jag kommer inte ihåg vem det var någon annan som intervjuades där. Och så här, men världen bygger på att vi inte är nöjda. Alltså vår konsumtionsekonomi, marknadsekonomi, den bygger på att det ska vara tillväxt i BNP. Och den bygger på att du inte, nej men jag reste en gång förra året och nu räcker det. Utan du ska ju hela tiden vilja ha mer. Så att jag tänker att vi behöver förstå det liksom. System som vi är inne i och vad det talar. För jag menar, våra hjärnor är också väldigt mottagliga för det här. Alltså lite snabba kickar, mer och bättre. Och du nämnde flera gånger det här med sammanhang, och det vi ser om man tittar på olika typer av lycka liksom, så är ju alltså den lyckan som är mer liksom beständig, det är ju den som är kopplad till att vi känner samhörighet och är i sammanhang. Men i den korta stunden så kan jag ju lätt luras till att satsa mer på mig själv, vilket man absolut ska göra. Det är inte svart och vitt att nej, det ska man inte göra. Men att eftersom jag liksom lever i min kasam, så är det så här, när du ska satsa på dig själv så handlar det om att du ska ju satsa på att skapa förutsättningar att befinna dig i sammanhang där du känner att du kommer till din rätt och liksom både får och ger. Det är ju det. Det är ju inte att nu ska jag gå ännu mer in i min hälsorutin eller min liksom, det tar aldrig slut den, för den bygger på det här hedonistiska, att du bara kommer vilja ha mer och bättre, medans sammanhang talar mer till det här som jag har så extremt svårt att uttala, eudaimonia, hjälp mig nu.
Alltså, jag tror att det är eudaimonia som är ett grekiskt ord.
Exakt, den typen av lycka som är mer baserad på meningsfullhet. Så att, jag menar, vi kan hamna i en politisk diskussion om vad vi har för, men att förstå att så här, i det här samhället så är det väldigt mycket från grunden. Alltså bara tänka på hur utvecklingssamtal är nu versus när vi var små. Det talar väldigt mycket till individens egen möjlighet att påverka och välja. Och det vill ju inte liksom, det vill ju inte du och jag förespråka, att det ska vi ta bort på något sätt. Men att förstå vad som händer när jag står inför 60 syltburkar i livet versus att det finns 5. Det blir lätt en press om jag inte har hittat ett förhållningssätt till det.
Och du skickade mig en sån här reel igår, tror jag, på Instagram fick jag av dig. Som jag tyckte var väldigt underbar. Nu ska vi se om jag kommer ihåg vad hon heter.
Karin Adelsköld.
Just det. Ja. Men det var sån härlig. Hon går omkring och så säger hon någonting i stil med... Hon raljerar ju kring det här med att man hela tiden ska sätta mål och prestera. Och så säger hon så här... Mål? Nej, men det har jag inte satt några.
Nej.
Jag vill mest gå omkring hela livet och vara... Jag säger ju inte medelmåtta. Alltså, jag ska nästan se om jag kan länka in den här
avsnittet. Ja, och men den gick ju på mål. Nej, prestera. Nej du tack, jag har slutat. Och jag tänker att det säger någonting, för det känner jag utan igen att kunna säga att jag har gjort någon statistisk studie, men att, att alla, och alla njuter av den där typen av, att vi säger, vet du vad, jag har bestämt mig för att bara vara lagom hela veckan.
Och, ja, precis. Ja,
och folk bara, åh gud vad skönt att höra, för att jag behöver precis få höra det där, att det är okej att bara, men strunta i det, för det är det vi behöver, för vi kanske har svårt att få till det själva, för vi känner så här, men vem är jag att inte försöka göra det bästa, och liksom om jag ska träna till exempel, vem är jag att inte då leta upp den bästa och nyaste träningsformen och göra det mesta av det, och så här, nej vet du vad, jag bara rör på mig lite och så, liksom lyfter lite vikter då och då och så där, och det räcker för mig. Att det är ingenting i samhället som talar till den typen av förhållningssätt.
Nej, precis. Jag pratade med min dotter nu som är långt borta i ett annat land, i Australien faktiskt, där du var när du var ung.
Yep.
Och då hade hon varit och simmat. Hon sa att ja, men jag har mer och mer börjat uppskatta att simma. Det är ingenting hon har gjort på länge. Hon hade det som sport ett tag när hon var kanske 11-12. Men då har hon hittat en simhall där borta, och så beskrev hon det så himla härligt att hon gick i vattnet och så sa hon så här till sig själv, men nu ska jag vara i och simma lite olika sorters simsätt i en timme. Det är lagom.
Mm.
Och så var det så där, hon vet ju hur lång bassängen är, så att hon har ju en liksom känsla för hur långt hon rör sig. Men ja, så jag gjorde lite tantsim och så gjorde jag lite crawl och så vilade jag lite och så ligger jag där och bara njuter. Och så, hon beskrev det på ett sånt härligt sätt, och jag blev så glad att hon hade hittat det där, att visst, det är fine att man ibland vill satsa och man mäter hela tiden och man pressar sig, men att hon hittade ett sätt att röra sig och njuta av det och vara i stunden, för det där är ju liksom, det är en sån guldklimp att hålla fast vid, inte bara när det gäller träning, men att vara i nuet och känna så här, ah, det här är härligt.
Och där är du ju inne på om någon frågar, men vad ska man göra då? Och då är det så här, för det hon fokuserar på är ju upplevelsen där. Att vara, alltså om fokus är på att vara närvarande och uppleva, det är ju någonting helt annat än att prestera och mäta. Och ja, men idag simmade jag så långt och nästa gång ska jag simma längre. Och det här går ju för över till, vi ska utvecklas på jobbet, vi ska prestera bättre. Allting ska liksom ske med någon typ av exponentiell liksom kvot, där det ska bli bara mer och bättre hela tiden. Uppgradera, liksom, uppgradera telefoner, datorer, allting. Ja, men för att botemedlet här är ju att verkligen gå in i att men nu ska jag vara närvarande och uppleva. Vilket också kan bli, jag kommer tillbaka till den här boken 4000 veckor, den här om ett ändligt liv, det han också en del, men nu ska jag vara närvarande, och de är så fokuserade på att vara närvarande så att de glömmer att vara närvarande. Alltså det kan
det bli en prestation det också.
Och nu ska jag sitta här och bara känna in hur mina fötter känns mot underlaget, istället för att nu sitter jag här och känner och ser vad jag känner, om någon kan uppleva skillnaden i det jag beskriver. Men att motvikten mot det är ju det att man fokuserar på ett genomförande med närvaro. Och jag tänker framförallt så kanske vi inte kan komma ifrån det här, till exempel i en yrkesroll som faktiskt bygger på att vi ska faktiskt leverera och prestera. Men utöver det, när jag lämnar jobbet och när jag tar pauser, så ska jag inte prestera min återhämtning. Jag ska inte prestera mitt umgänge, utan om jag tänker så här, alltså att jag bjuder hem dig på middag, att det är så här, åh gud, hur ska jag imponera på Boel? Och fokus är ju på att vi ska ses, så att den medelmåttiga versionen är att jag bestämmer att så här lång tid får den här middagen ta, så här mycket stress och press tänker jag lägga på mig för att leverera en god måltid, för att jag inte behöver liksom Excel prestera inom det. Och att bli medveten om, tänker jag som individ, att vad är det som talar till mig? Vad är min vardag? Matar det här att jag känner att men gud, nu ser jag att Boel har varit ute och gjort det här, det borde jag också. I vilka forum får jag det här till mig som gör att jag känner ett stresspåslag? Och liksom rannsaka sig själv. Liksom. Jag tänker att mycket kommer ju till att bli medveten om mina, hur vill jag vara mot mig själv? Mina värderingar. Och att jag förmodligen då landar i att jag vill inte överprestera överallt. Liksom. Utan faktiskt inom vissa områden i livet så man behöver inte ens använda ordet good enough. För jag tror att det är många, det låter inte så kul, utan det är mer att här är faktiskt fokus på att jag inte ska känna någon stress och press när jag gör det här.
Men det var intressant som du säger där, att good enough är ju någon slags andrahandsalternativ som man ibland säger att ja, nu har vi inte riktigt tid att göra det stora jobbet kring det här för vi har en deadline om en vecka. Då får vi nöja oss med good enough. Det låter inte positivt.
Nej.
Men good enough, istället för det kan man ju faktiskt prata om att njuta av det som är. Eller så här, njuta kanske faktiskt är fel ord om vi pratar om jobbet. För jag tror inte, vi kan inte riktigt säga att vi går till jobbet bara för att njuta. Nej. Men att om vi ser det vi har. Ett exempel så här då. Vi gör ett projekt, vi drar i land, vi gör det med misstag på vägen, vi har lyckats med somligt och annat tar vi med oss och lär oss. Om vi kan vara i det och se saker och ting för vad det är med de ramar vi har, istället för att ständigt vara frustrerade över att vi inte hade mer tid, mer pengar, att vi inte var ett större team kanske som kunde göra fler saker. Då bygger vi den här positiva loopen också, där vi kräddar varandra och ser varandra. Alltså, snyggt jobbat den här veckan, Ann-Sofie. Jag vet att du var frustrerad över X och Y, men gud vad snyggt du gjorde det här och det här. Då börjar ju vi bygga något som gör att vi med den tid och de resurser vi har kan faktiskt excellera på ett helt annat sätt än om vi hela tiden springer i det här ekorrhjulet och flåsar. Liksom. Du vet, att kunna ha det här. Det är mycket av det vi pratar om i podden egentligen.
Ja, absolut. Och sen, jag tänker, vi mår ju bra av att prestera och utvecklas. Men grejen är väl mer så här, vilket läge är jag i? Liksom att, jag tänker just det där med att om vi tar tillbaka till, vilket jag verkligen tänker för unga till exempel som säger att men du kan ju välja om du så här, ska åka till Asien, ska åka till USA, ska jag plugga här, ska jag plugga alla de här valen, att de alltså så här, det räcker ju inte då att säga nej men vet du vad, jag bara tänkte att jag får se lite hur det blir, att det är liksom inte okej i vårt samhälle att säga så, att hur skyddar man sig mot det där och istället hur får man det att vända det till att ja, det finns oändligt med möjligheter. Och just den här veckan så väljer jag att inte bry mig så mycket om det vad gäller flera områden, utan jag lägger krutet på ett område på jobbet, och där ska jag verkligen lägga det här krutet. Men det övriga, det får inte det får inte bli så laddat liksom. Och så här, man kanske, och jag tänker medelmåtta är ju sånt där, det är så negativt laddat ord, men att jag tänker att som till exempel som just nu, till exempel, om vi tar min löpning till exempel, som många vet att jag har varit väldigt presterande inom. Så om jag använder ordet medelmåtta så är jag ju så himla bekväm och trygg med att just nu så är jag en medelmåtta. Det händer typ ingenting. Jag kommer i sämre form för typ varje vecka. Men det är helt okej.
Fysiskt.
Jag lägger mitt krut, ja fysiskt. Ja. Jag lägger mitt krut någon annanstans. Jag gör ett aktivt val. Nej, men vet du vad, jag bara, ja, hur långt sprang du så här? Jag har ingen aning. Det var säkert inte alls. Alltså det är medvetet, och jag tänker att är vi trygga med att berätta det, så tror jag att man mår bra av att höra att andra också har det här förhållningssättet till vissa saker. Och jag kan ju tänka själv att liksom jag hade, ja, men jag kanske borde ha valt något annat på universitetet. Jag kanske borde ha satsat jättehårt. Och så gjorde jag inte det. Men jag har om, på engelska finns det ett bättre reframe. Jag har liksom, jag beskriver det, jag ser det på ett annat sätt nu. Att, nej, men utifrån hur jag hade energi och tid just då, så gjorde jag det som var bäst. Och jag är på många sätt säkert en medelmåtta. Jag tycker det själv, en medelmåtta. Jag är lite så här halvbra på lite olika grejer. Men vad mycket jag får uppleva när jag just är det.
Ja, och jag tänker det där är ju betraktarens ögon också. Jag tror att många som ser dig utifrån tycker att du verkar vara otroligt lyckad och kanske lycklig, och du vet, du är en förebild för många när det gäller just det här med hälsa från ett helhetsperspektiv, och du är en sån här som skriver och säger saker som får folk att reflektera, och är i det liksom avseendet en ledare. Så jag tror att ja, det är nog inte särskilt medelmåttigt allt, men allt beror ju på varifrån man tittar. Så den som aldrig har haft någon position, någon slags statusposition, den som aldrig har tjänat särskilt mycket pengar, den som kanske inte utåt sett ser ut att vara då lyckad inom citationstecken, kanske är den lyckligaste eller kanske är superlyckad för att den ja, har lyckats med andra saker. Att hitta någon slags, du vet, lugn och chill och njutningsläge där den kan uppskatta det liv den har fått. Och då är ju frågan om inte den personen är vinnaren i slutändan. Alltså, om vi nu ska hurra. Tävla.
Ja, nej, men alltså verkligen, hurra för det. Precis det du säger. Men det kräver ju att jag då, om jag då hela tiden studsar det där. Att jag säger, men jag jobbar här, det är ett vanligt jobb. Jag tycker mitt jobb är okej. Och jag säger, ja, men mitt liv liksom rullar på. Men man jämför sig med de som man ser, och man tar ju gärna in inte bara en person då, utan man liksom, hon och han är bäst på det, och så ska man benchmarka mot det. Så jag tänker att det handlar väldigt mycket om att liksom ta lite nya glasögon på sitt liv. Men herregud, som du säger, bara vara en god medmänniska i den här världen och ta hand om sammanhang och vara schysst mot busschaufförer, förskolepersonal och när man handlar på mataffären och sina barn och ta hand om dem. Alltså det är... Du är en sån vinnare i livet om du gör de sakerna. För det finns oftast en väldigt stark baksida på alla de här. Det finns ju, man säger ju medaljens baksida, så här, på priset man betalar. Det är ju sällan man ser det och reflekterar över det. Och att jag tänker att vår värld, både ur ett hållbarhetsperspektiv men också ett medmänskligt perspektiv, skulle behöva mer, och jag vill inte säga medelmåttor, utan jag tänker att vi kan hitta ett annat ord för det här som är så här, vet du vad, jag tar hand om min vardag och jag tar hand om de människorna som ingår i den och mina sammanhang. Och det är ju, alltså, det är ju att vara otroligt mycket mer lyckad än någon som flyger runt hela världen i en privatjet och liksom ser framgångsrik ut och ja.
Ja, men, nej, men precis, det handlar om precis det här att vara nöjd. Jag tycker väldigt mycket om det uttrycket, för jag tycker att det saknas. jag tycker att det är en viktig balans till det här optimeringshetsen. Sen är det ju så att det är en dynamik i det här, det är gråzoner, för att om man känner att man inte faktiskt trivs i sin yrkesroll eller på sin arbetsplats, om man inte trivs i sitt äktenskap, om man känner att man har en massa potential som inte får komma till uttryck eller till användning någonstans, så det är klart att man kan behöva den där puffen för förändring. Och då kanske det är jättebra att läsa i sociala medier om att sätt mål, prioritera, vad vill du egentligen, följ dina inre drivkrafter. Det är bara det att när det bara haglar sånt hela tiden och ingen känner sig nöjd, ja, men då kommer jag tillbaka till mig själv som tonåring, när jag tyckte att det här att gå in i mataffären med snoriga barn verkade så himla beige. Då har jag landat i något helt annat, att det är faktiskt okej om ingen reser statyer över mig eller skriver böcker om mig när jag är död. Och det att jag går in på ICA med mina snoriga barn tycker jag plötsligt är en jättefin grej.
Ja, exakt. Det är det här att omrama in det och se på det på ett helt annat sätt. Och också att det här med att sätta mål och prestera, att det är så här, nu ska jag, det är ofta siffermål, vare sig det är intäkter eller vikt eller både vad man ska väga och lyfta och vad man ska uppnå. Och för många är det så här, har jättemycket följare, är det nu om man är influencer. Men, och sen när man bara säger, men vad är meningsfullt på riktigt? Och så här, ja, men det är ju det här. Och så bara, och varför är det meningsfullt? Så skrapar man, så är det. Alltså, jag tror inte att någon bara, ja, men mitt mål är att ha snoriga barn på ICA. Det är det ju inte. Men att så här, när du är där med dina barn så står det för ett otroligt meningsfullt liv med meningsfulla sammanhang. Och liksom, ja. Vad är att vara framgångsrik? Liksom? Att det är fortfarande så, jag lyssnar på någon annan podd där jag blev förvånad över att man fortfarande tyckte att det var lite nytänkande. Att det handlar faktiskt inte bara om pengar. Och bara, har det någonsin gjort det? Framgångsrik ja. Måste ju vara att känna att jag bidrar till en bättre värld och är i de sammanhangen som får mig att må bra. Liksom. Medan många som vi klassar som framgångsrika kanske absolut inspirerar människor. Men inspirerar kanske just människor till att sätta sådana här ohållbara mål som gör att de fastnar i prestationshjulet.
Nej, men precis. Och jag tänkte på ett tag när jag var, alltså, jag har nog, om man nu ska relatera till någon slags snitt, så tror jag att jag jämfört med ett snitt av människor i Sverige i alla fall mer har följt mina drömmar kanske och vågat göra saker, och det har ju ibland kostat. Och under en period för kanske 15 år sedan eller 10 eller vad det kan ha varit, så gick det väldigt dåligt ekonomiskt för mig i mitt egna företag. Då kunde jag titta på de här föräldrarna på ICA avundsjukt och tänka, den där, den har säkert en helt normal inkomst och kan gå till ICA eller Coop för den delen, eller Willys, med sina barn och handla maten utan att ta ont i magen för att pengarna inte ska räcka. Fy fasen vad den människan är lyckad. Ja. Det är också ett perspektiv som vi kanske glömmer bort ibland. Ja. Att vi också, alltså i den här delen av världen så är det ju ändå ganska få som hamnar i ren fattigdom och utanförskap. Men folk kämpar runt omkring en. Att bara kunna sätta mat på bordet till sig själv. Och att faktiskt som människa hantera livets olika törnar och ändå komma ihåg och borsta de där tänderna två gånger om dagen. Det är inte så självklart. Så Nej. Då tycker jag idag att det där är fint. Men jag tänker att det kan låta lite tråkigt kanske om man är 18 år och faktiskt känner det här, jädrar vad jag vill göra avtryck. Men då kan jag också säga att det handlar inte bara om att på något sätt bli gammal och nöja sig, utan att de flesta människor som du, om du nu är 18 år och lyssnar på det här, de flesta människor du ser som framgångsrika, det har varit så mycket berg- och dalbana. Och de har åkt på sina törnar. Och de har nog behövt liksom hitta det här inre lugnet och nöjdheten ibland för att kunna ta sig vidare. Det skulle jag säga i alla fall.
Jag tänker att vi verkligen behöver hjälpas åt. För där tänker jag lite så här, att vi kommer inte få hjälp av... Jag tänker också när jag såg den där kampanjen, så här, satsa på dig själv, och du har så här väldigt stylade människor som liksom också har träningskläder
från
på sig.
Från 70-talet.
Ja, och 70-80-talet där. 80, ja. Och Alltså, vi behöver ju skapa ett nytt sätt att beskriva vad en framgångsrik människa är, och det kan vi alla, vi som lyssnar och är, alltså beskriva, för som du säger att vi behöver skapa och skrapa på det, och har man unga människor omkring sig så kan man ju också hjälpa dem att liksom sortera i det här, att men vad är att vara framgångsrik, vad är målet, därför att jag tänker det finns en också sån här historia om någon som ja, men varför måste du tjäna så mycket pengar och hugga ner skog? Ja, men det är för att jag liksom i slutändan vill sitta i min stuga och fiska. Och bara, men skit i och gör allt det där och bara gå och sätta i din stuga och fiska då. För hela, som där du har huggit ner all skog. Det här är ju en sån här barnhistoria nästan. Men jag tycker den är så fantastisk.
Man kanske sätter sig på en sten istället vid en sjö utan att bygga den där stugan.
Mm. Ja, men målet är att liksom sitta i en solstol med en drink och bara känna mig så framgångsrik. Okej, och då ska du först liksom ta fram en produkt och prestera och bli känd. Eller så bara går du och sätter dig i den där stolen liksom, och gör det. Alltså vad är mål? De flestas mål är ändå någonting som man faktiskt kan få uppnå i en vardag utan att ta den där långa vägen. Så jag tänker att vi alla kan liksom bidra till att lyfta frågan kring vad det är att vara framgångsrik. Och det andra spåret som vi har pratat om, det är också att vad betyder att vara en medelmåtta? Jag kan säga så här, om jag är en medelmåtta som sagt på massa saker i mitt liv, och så vet jag vad jag är duktig på. Och det är ju med en stolthet att kunna säga så här, vet du, jag väljer aktivt att vara en medelmåtta, till exempel på matlagning. Alltså det är aktivt. Alltså jag känner mig sjukt framgångsrik när jag har hittat vad jag kan nöja mig med att vara en medelmåtta på. För att det gör att jag kan spara min energi till motsvarande sätta sig i solstolen eller på stenen. Det är andra saker. Och där behöver vi verkligen hjälpas åt och utmana kring fikabord och alltså ha på det här filtret när vi tittar i sociala medier. Liksom att, alltså det är väldigt lätt att fronta bildligt vad framgång är, men vi behöver liksom bråka lite med det. Och att vara medelmåtta handlar ju om att man hanterar sina energiresurser och lägger dem på rätt saker och inte försöker bli bäst på allting, för det är ju ingen som kan.
Nej, det finns alltid någon att jämföra sig med. Är vi 7 eller 8 miljarder? Jag minns inte riktigt, men någonstans däremellan ligger ju världens befolkning i alla fall. Och det är väl ganska självklart att tittar vi runt om i världen finns det alltid någon som är bättre än oss på det mesta. Om vi inte råkar vara Nobelprisvinnare i någonting. Och då är vi ändå bara det några år tills någon annan blir Nobelprisvinnare i den kategorin. Ja. Så i det perspektivet så, jag tänker också att där hittar jag ganska mycket tacksamhet. Vi är otroligt privilegierade i vår del av världen. Med socialt skyddsnät, med förutsättningar för att välja som kan vara jobbigt. Men också för trygghet och möjligheter att faktiskt utvecklas och ja, göra någonting av vårt liv på jorden. Och det att göra något av det kan vara så enkelt som att sprida glädje, vänlighet, kärlek när vi kan. Bara det är superfint. Och det kan man ju kalla medelmåttigt om man vill. Och i så fall tycker jag att det är superfint att vara en medelmåtta.
Ja, men det här att, men vad är du? Jag är otroligt bra på att hitta sätt att bli nöjd med någonting. Alltså när det är klart så kan jag säga, jag tänker faktiskt vara nöjd med den här dagen. Liksom. Alltså det är jag väldigt bra på. Jag är väldigt bra på att lägga ribban på en plats som gör att jag alltid har liksom energi över. Och sen tänker jag det här med om jag får komma till det här med lite med alla val. Att ett sätt att, och det är en liten större resa att göra, men ett sätt att rensa bort alla syltburkar så att man kanske har 3-4 stycken kvar och där är ju metaforiskt då för massa saker i livet. Det är ju det här att jag är väldigt trygg med mina värderingar, vad som är viktigt för mig, att det ska uppfylla de kriterierna, men också att det här valet får bara bli så här laddat för mig. Det får inte, liksom, om jag nu har gjort det här valet så ska jag sen inte, liksom, hur kan jag hitta ett sätt att då inte tänka
inte
på de andra 59?
Inte älta det efter dem.
Exakt, utan att det här beslutet får, alltså här kan man ju ta hjälp av hur man fattar liksom, beslut, och att också stötta våra unga, liksom, att det finns 71 000 val för dem att göra just nu i världen. Och hur kan vi hjälpa dem att ställa frågor som gör, men vad är viktigt för dig, och låta det guida dig i dina beslut. För då kommer du kunna känna dig nöjd med det beslutet du faktiskt fattar.
Ja, men verkligen. Och jag skulle vilja då avsluta med att citera Karin Boye. det här superkända citatet att det är inte målet utan det är resan till målet som är mödan värd. Nu blev inte citatet så där poetiskt och fint, men det behöver vi påminna oss om.
Ja.
Och ja, nej, men jag tänker att det här kan man ju prata om hur länge som helst, men jag tyckte det var intressant att diskutera med dig, Ann-Sofie, och jag har påmint mig själv om vissa saker som är viktiga, så, ja, som också kan bidra till att jag känner mig lite mer nöjd och chill när vi nu går vidare ut i en ny arbetsdag som precis har börjat.
Ja, verkligen. Jag vill också skicka med dig att förhoppningsvis så väcker det här tankar kring att hitta ett förhållningssätt själv till det här. Och precis som du säger, livet är ju resan som pågår. Målet är ju inte jätteattraktivt, så att hur vill du ha det längs vägen?
Målet blir i så fall att det tar slut en dag och då kommer vi ändå ha to-do-lister som inte är avbockade.
Alla gånger långkalsonger. Tack Boel för ett filosofiskt samtal.
Tack du, och vi ska också tacka vår samarbetspartner Twitch Health och Ayat Almansour på Hi-Hat Sounds för den här produktionen. Prata gärna med oss på LinkedIn när vi skriver där, och om du vill, recensera oss gärna i Apples podcast-app. Så hörs vi om en vecka igen.
Det gör vi.
Ha så gott. Ta hand om er.
Hej då.
Hej.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.